paralyzed with you. Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Välkommen till Lyckans läkare med mig Elsa och min eminenta kollega och vän
Värna. Oj, du uttalade min eget namn konstigt.
Ja, det börjar bra. Vi kan bara bli ännu bättre. Hur mår du?
Jag mår bra. Det är lite mycket just nu så jag vet inte riktigt ens vad jag har mitt mående. Men jag tror jag mår bra. Hur mår du?
Jag kan bara instämma dig. Jag sa det precis innan vi tryckte på inspelningsknappen. Alltså, jag har bara gått från en sak till en annan hela dagarna nu, flera dagar i rad. Och man blir lite så... Ja, det är inte att leva som man lär. Man blir inte så... Jag vet inte. Man blir lite knäpp av det.
Mm, verkligen. Och med tanke på vart vi befinner oss just nu i vårstressen så var dagens hälsotips ännu mer passande för oss.
Ja, och, det var...
Ja, verkligen. Den som lyssnar får veta vad det var för någonting.
Ja, alltså dagens avsnitt kom med så många lärdomar. Det känns som att vi intervjuar ju en fysioterapeut som fantastiska Karo som är jätteduktig på kvinnohälsa och mycket kring graviditet och träning. Och det känns som ett område som vi två som båda nu är snart färdiga läkare. Det känns som att hon hade mycket kunskap som vi inte har lärt oss. Så det var otroligt intressant att få höra på hennes expertkunskap om det här.
Ja, verkligen. Jag håller med.
Då hoppar vi in i avsnittet. Okej, då ska vi välkomna in fysioterapeuten Karolina Jusic. Jag hoppas jag uttalar det rätt. Karolina är inriktad på kvinnohälsa och har tidigare beskrivit sig själv som idrottsmedicinnörd. Men lägger numera fullt fokus på kvinnokroppen. På hennes Instagram så kan du ta del av allt från framfall till träning under och efter graviditet och mycket, mycket mer. Karolina är grundare av appen mammaträning.nu och håller dessutom i kurser om kvinnohälsa och träning både för vårdgivare och för tränare. Varmt välkommen!
Tack! Vilken fin och omfattande presentation. Tack för det!
Det är alltid så kul när man ska ha med någon i podden, speciellt som någon man aldrig har träffat. Vi har inte träffats ju. Och få göra lite så här stalker-uppdrag. Typ så här, ta en kvart och bara så här, vad kan jag få fram om Karolina? Det här var ungefär det jag fick på kvart. Det är alltid spännande. Folk gör så mycket intressanta saker. Det är jättekul.
Vad roligt, för precis det som du sa är ungefär det som jag brukar försöka få med själv när jag ska förklara vem jag är. Ja. Så det var kul. Du har skakat mig väl.
Och sen är du ju mamma också, råkar jag också veta nu. Det sa jag inte.
Det stämmer. Jag har två barn hemma på 5 och 7 år.
Jätteroligt att ha dig med. Och med just det tema som vi kommer prata om idag. Framförallt träning under graviditet och efter graviditet. Personligen, jag i alla fall inte vet så mycket om för att jag har aldrig varit gravid. Men man har ju hört mycket, jättemycket om kompisar och jag har en syster som har barn och så. Och senast häromdagen på CrossFit-boxen så pratade vi om double unders. Att även om jag inte har varit gravid så kan jag ibland tycka att det är svårt att hålla tätt. Ja. Alltså på double unders så tänkte jag bara, men gud, hur kommer det bli när man har varit gravid? Ja, jag har massa frågor om alla olika övningar och allt man ska göra. Varför blir det så? Så jättekul att det är här.
Ja, kul.
Jag vill börja fråga innan vi hoppar in på alla kunskapsfrågor. Hur kommer det sig att du blev fysioterapeut? Och sen vill jag veta det här med idrottsmedicin, hur du kom in på det och varför du sen bytte spår lite till mammaträning. Jag tycker allt det här är så intressant, alla de här ämnena.
Ja, alltså varför jag blev fysioterapeut är egentligen lite udda. Gud, det här känns konstigt att berätta. När jag gick i högstadiet så skulle vi praoa. Och då hade jag en tränare, för jag spelade handboll då, som sa, men ska du inte praoa hos en sjukgymnast, som det hette då? Och jag sa, nej gud, det låter jättetråkigt. Vad gör de? Nej, men det är ju ganska kul, sa han. Och sen så tänkte inte jag mer på det på väldigt, väldigt många år. Och sen så hade jag själv ganska mycket knäproblem. Fick avsluta min liksom handbollskarriär. Den hade knappt börjat, men redan i tonåren. För att jag inte fick rätt hjälp. Och där var liksom en frustration i att jag fick liksom lägga hela mitt liv på hyllan och hitta nya saker som jag tyckte om att göra för att jag inte fick rätt hjälp med mina knän. Och sen så när det var dags att söka till universitet och högskola, då var det som att fysioterapeut var det enda jag ville söka. Och jag tror att det var lite omedvetet innan, men det bara var så självklart där och då att det var det jag skulle göra. Och sen eftersom att jag har liksom en idrottsbakgrund så var det ganska tydligt för mig att det var idrotten jag ville fortsätta hålla på med. Och så var det ju för de flesta i klassen. De flesta som pluggar till fysio går in med inställningen att man vill jobba med idrott och sporter och så. Sen kan det ju ändras på vägen. Men jag la faktiskt mina första liksom, år av karriären på att bara jobba med idrottsmedicin och någonting som heter OMT, ortopedisk manuell terapi. Så jag var verkligen en idrottsmedicin-nörd och liksom nördade in mig i allt möjligt sånt. Och sen blev jag själv mamma. Och slogs av frustrationen att jag inte kunde saker om vad som hände med min kropp. Och vad som skulle hända med min kropp. Och vad som hade hänt med min kropp. Alltså efter förlossning och sådär. Trots alla utbildningar jag hade gått. Så hade inte jag fått lära mig de här bitarna. Och att kvinnohälsan hade liksom inte tagits upp och berörts på det sätt som jag behövde information om. Så jag blev ganska förbannad då och besviken över att jag inte hade den här kunskapen. Så jag började med att lära mig allting först för min egen skull. Och sen så insåg jag att men den här kunskapen finns ju. Varför når den inte ut? Och varför är vi inte fler som jobbar med det här? Och sen dess har jag liksom helt inriktat mig på kvinnohälsan. Sen är det ju så att de patienter jag träffar har ju alla liksom ont i någon axel, ont i ett knä, ont i en höft. Så att det blir ju ändå att idrottsmedicinen och kvinnohälsan möts. Och jag är jättemycket ute i gymmet, jobbar väldigt mycket med crossfit-atleter och liksom idrottare. Men också i samband då med graviditet och förlossning nu.
Coolt,
verkligen. Vilken fin insats att från att liksom, du hade ju kunnat bara nöja dig att ja, men nu vet jag den här informationen. Jag älskar att du tog det vidare och ville sprida kunskapen både via Instagram och sen också via ditt arbete då.
Verkligen. Men jag blev lite nyfiken på hur i praktiken du jobbar idag. Är du egenföretagare eller hur ser ditt jobb ut?
Jag är egenföretagare och har ett etableringsavtal med Region Sörmland. Så att jag ingår under regionens alla lagar och bestämmelser och liksom rutiner och så. Men jag är egenföretagare så att jag är liksom min egen chef. Och sen jobbar jag på en klinik som heter Eskilstuna Fysiocenter. Och där är alla egenföretagare. Vi bara jobbar liksom under samma tak. Och alla är liksom inriktade på idrottsmedicin så att vi är liksom en idrottsmedicin-nischad klinik. Men jag har nu den här extra nischen då med kvinnohälsan.
Wow, vilken dröm. Det här låter, det låter superkul.
Det är det verkligen.
Dagens tema var ju träning under graviditet och också efter. Och jag tänker min inledande fråga inför att dagens tema är: skiljer egentligen rekommendationerna för fysisk aktivitet åt sig om man är gravid eller inte? Ska man träna mer? Ska man träna mindre? Är det något speciellt man ska tänka allmänt när det gäller fysisk aktivitet under graviditet?
I det stora hela så är rekommendationerna ganska lika. Att det är fortfarande rekommenderat att träna, att både jobba med liksom pulshöjande aktiviteter och muskelstärkande aktiviteter som det så fint brukar kallas, alltså styrketräning. Och det är det ju för både gravida och icke-gravida, så där skiljer det sig inte åt. Sen är det så att det finns lite saker att ta hänsyn till under graviditeten, men i det stora hela så är det ändå liknande rekommendationer.
Ja, det vill vi ju höra. Att man får träna. Det vore hemskt om man inte fick det.
Verkligen. Ska vi börja med lite så red flags. Vad är big no-no under graviditeten? Vad får man absolut inte göra? Eller finns det sådana saker?
Ja, så till skillnad från vad många tror, många förväntar sig nog att jag ska säga den och den övningen och det träningssättet och sådär. Men det stämmer inte. Det finns mycket sånt som cirkulerar, att det är väldigt många specifika saker som är förbjudna. Men om man tittar liksom på vetenskapen, om man tittar på vad som faktiskt är rekommenderat och inte rekommenderat, så är det egentligen tre saker som vi ska undvika under graviditeten. Och det är träning på väldigt hög höjd. Det är alltså över 2500 meter. Och det är inte jättemånga som gör det varenda dag. Det är att dyka med syrgastuber, alltså på väldigt djupa djup. Och det är inte heller någonting som de flesta gör varenda dag. Och så är det att man ska undvika sporter där man riskerar slag eller spark mot magen. Så ni hör, det är, liksom, det är tre ganska extrema saker. Mm. Och det är de man rekommenderar att man undviker. Så det här att undvika den och den övningen, det finns inga belägg för det.
Det tror jag verkligen många tolkat fel. Att många tror att det finns massa övningar man inte får göra. Men skönt att höra. Det tror jag många behöver höra.
Mm. Jag har en följdfråga på det. Jag tänker, om man skulle nu hålla på med kampsport. Spelar det någon roll om man är tidigt i sin graviditet? Graviditet delas upp i tre olika trimestrar. Om, spelar det någon roll liksom, om man är tidig eller efter en viss vecka. När man ska tänka extra mycket på det här med spark mot magen. Eller ska man lägga ner med sin sport direkt, för jag tänker att det är ju ändå större risk med kampsporter att få en spark i magen exempelvis, eller kontaktsporter för den delen också.
Ja, precis. Att få en spark i magen när man är liksom i vecka 7 kommer ju inte liksom riskera att liksom slå mot någon livmoder eller så, alltså då är ju allting fortfarande så himla litet. Men i takt med att livmodern växer och liksom kommer upp och liksom magen faktiskt börjar bli ett faktum, då kan det vara klokt att lägga det åt sidan. Och om vi tar kampsport som exempel, så kan ju det innebära att man inte liksom sparras och man inte går in medvetet i liksom närkamper och, eller om man brottas eller sådär, att man plockar bort vissa delar men kan fortfarande under kontrollerade former utöva sin sport. Så istället för att liksom sparras mot en partner, så kanske man slår mot mittsar där jag inte riskerar att någon slår mig, utan jag bara slår på en säck eller mittsar eller sådär. Så att man kan fortfarande utöva sin sport men med vissa modifieringar.
Varför ska vi fortsätta vara fysiskt aktiva när vi är gravida? Vad finns det för fördelar?
Det finns jättemånga fördelar. Man har kunnat liksom se alltså, i studier att vi blir mindre oroliga, vi får bättre självkänsla, vi får bättre blodvärden, vi minskar graviditetskomplikationer, vi minskar risken för instrumentella förlossningar, och är träningen upplagd på ett klokt sätt så kan den dessutom vara smärtlindrande. Så att det finns många anledningar till att träna under graviditeten om det känns bra.
Eller jag vet inte, hur mycket kan barnmorskor om träning? Det kanske är väldigt individuellt, men man kan i alla fall ta upp frågor med sin barnmorska som man träffar tidigt i graviditeten.
Ja, om man säger på en liksom generell nivå så är ju inte träning barnmorskors område. Det ingår inte i deras liksom utbildning och ligger inte i fokus så. Vilket betyder att i det stora hela så är barnmorske liksom yrkesgruppen egentligen fel personer att vända sig till med liksom alla sådana här frågor. Mm. Sen finns det såklart, precis som du är inne på, individuella skillnader. Det finns barnmorskor som är klockrena på träning, är själva liksom väldigt intresserade, har läst på och kan vägleda jättebra i det här. Mm. Men vi ska ändå veta att det är inte deras område, så vi kan inte riktigt förvänta oss att få alla svar vi vill få från dem. De är jättebra på det de gör. Och träning är egentligen mer liksom fysioterapeuten, om man pratar inom vård då, är fysioterapeutens område. Problemet blir ju att vi är inte jättemånga fysioterapeuter som jobbar inom kvinnohälsa. Och det hade ju varit väldigt optimalt om det fanns en fysio kopplad till varje liksom, mödravårdscentral eller liksom, barnmorskemottagning. Men så ser det ju inte ut idag. Och barnmorskan är ju den enda vårdkontakt man per automatik får under graviditeten. Så det blir ju naturligt att man vänder sig till den kontakten med alla sina frågor.
Just det.
Och jag tror att många barnmorskor vill vara väl och vill liksom ge något svar, och då antingen så svarar man utifrån att man faktiskt har bra koll på det här området, eller så här, men jag har hört det här.
Mm.
Det kan bli lite olika svar och vägledning.
Men då får man egentligen försöka vända sig till någon fysioterapeut som man vet är duktig på kvinnohälsa eller graviditet.
Ja, om man har någon sån i sitt närområde så är ju det toppen. Vi är ju många som jobbar också med digitala vårdbesök, så då kan man ju få hjälp oavsett var man bor. Och sen är det så att det är inte alla som måste ha en fysioterapeut heller, utan vissa kan ju få rätt hjälp av en tränare som är liksom väl utbildad inom kvinnohälsa. Få svar på sina frågor, vad som gäller, och få lite vägledning i träning. Så att tränare har ju också en väldigt viktig roll, och att ha liksom rätt kompetens där är ju jätteviktigt.
Du får gärna rätta mig om jag har fel, och du kanske inte heller har koll på det, men jag har för mig att jag fick höra att i många länder, bland annat Frankrike, så är det standard att alla gravida har träffat en fysioterapeut. Men att Sverige inte har det. Känner du till det?
Mm. Jo, men det stämmer.
Ja. Det tycker jag är ganska intressant, och kan vara en sån grej att lyfta. Att, alltså, i framtiden så är det mycket möjligt att vi också för in den rutinen att alla gravida ska träffa en fysioterapeut. Det är ju egentligen en superbra grej, för att det är så mycket som händer i kroppen. Och vi vet ju hur bra det är med fysisk aktivitet och att man vågar träna. För det är ju lätt hänt att man annars kanske slutar röra på sig eller minskar att röra på sig för att man är rädd och inte vet vad man ska göra. Så det är egentligen kanske lite konstigt, eller någonting man åtminstone kan ifrågasätta, varför det inte är så i Sverige, i min åsikt.
Men jag håller helt med, och många av oss som jobbar med det här tänker lite så här: i en optimal värld skulle man under en graviditet och efteråt ha kontakt med sin barnmorska, och man skulle ha kontakt med en fysioterapeut, alltså att ha möjligheten att träffa. Och vi är ju också ett antal fysioterapeuter i Sverige som också gör vaginala undersökningar av bäckenbotten. Och att få då också efter en förlossning en undersökning av en barnmorska där de kollar liksom allt sånt som de är bäst på. Och sen en undersökning av en fysioterapeut där vi kollar allt som vi är bäst på. Liksom med muskler och funktion och sådär. Det skulle verkligen vara optimalt.
Absolut, verkligen. Okej, om vi byter lite tema till någonting som jag vet att jag och Elsa både är personligen intresserade av. Och det är ju crossfit under graviditet. Vad tycker du? Är det någonting man ska ta i hänsyn när man tränar just crossfit? Och vilka ändringar ska man i så fall göra i sin träning?
Först och främst så kan det vara bra att veta liksom vilka rekommendationer som finns under graviditeten för träning överlag. Och det är att i den första trimestern så behöver man inte egentligen göra några förändringar överhuvudtaget. Man kan träna på precis som man har gjort innan. Och det gäller även crossfit då. Sen kan man såklart må illa och vara trött och liksom behöva göra anpassningar ändå. Men det finns liksom ingen regel som säger att du ska ändra någonting så. I trimester 2. Där kan man börja få lite symptom av vena cava. Vena cava innebär ju att vi har ju ett kärl åt ryggen till. Och när livmodern växer och bebisen i magen växer och vi ligger på rygg, så kan det här trycket och tyngden av livmodern trycka bak mot det här, mot vena cava. Som gör att vi kan bli liksom snurriga, ischliga, må illa och sådär. Och av den anledningen så kan man behöva vara lite vaksam från någonstans i mitten under graviditeten hur man mår i ryggliggande positioner. Och det är skillnad om man till exempel ligger på rygg och gör en hip thrust, ett höftlyft eller så, när kroppen är i rörelse, jämfört med om du typ går på en yogaklass och ligger still på rygg i 20 minuter. Men de flesta brukar liksom känna av det här själva, att jag mår lite halvtaskigt, nu byter jag position. Men det är egentligen det som är under andra trimestern. Att så här, ha lite koll på hur du mår i ryggliggande övningar. Och sen i den tredje trimestern där magen är som störst och tyngden är som störst. Då kan man börja tänka lite på buktrycket. Och det är här jag tänker att det kanske kommer in mest på liksom crossfit-delen. För i många övningar, om man tänker tyngre lyft i CrossFit, så handlar det om att liksom ha ett buktryck många gånger, hålla andan, använda den, liksom, den låsta andningen till sin fördel för att bli stadig i olika typer av lyft och så. När du är gravid, framförallt under sista liksom, trimestern, så är det smart att plocka bort det. Alltså att hålla andan. Att istället tänka att jag ska kunna andas genom alla övningar. Och anledningen till det är att när vi håller andan så blir det liksom en ytterligare komponent för bålen och bäckenbotten att hantera under belastning. Om vi istället låter andetaget liksom komma och gå så som det vill, så kommer bäckenbotten ha en större möjlighet att självreglera vad den ska göra och hur den ska anpassa sig efter belastning. Så det är en sån sak, att börja så här vänja av vid att hålla andan. För det kommer också med en fördel att jobba så efter en förlossning. Så man kan, jag brukar säga till mina gravida att du kan lika gärna vänja dig vid det här nu, för att du kommer få fortsätta så efter graviditeten också en period. Och utöver det så är det ju lite mer, om man säger så här, sunt förnuft-grejer. Om du märker att när du ska göra en clean att stången börjar slå emot magen, ja, då kanske du antingen får välja att liksom ändra din rörelsebana medvetet och liksom ta ut svängarna mer. Eller byta till hantlar så att du liksom jobbar med vikter bredvid magen men ändå kan liksom slänga upp dem upp mot axlarna och så. Så lite sådana här säkerhetsgrejer, att så här, inte riskera att slå i magen. Samma sak med burpees. Du kanske behöver modifiera dem lite. Komma ner och sätta i knäna så att det inte blir liksom en smäll mot magen och så. Och sen den nästa grej jag tänker på är också jobb i riggen. Vad gäller magen så brukar man säga att vi vill gärna undvika att få en koning på magen under graviditet. Och har man ingen aning om vad jag pratar om, så vi alla vet ju att gravidmagar brukar vara ganska runda. En koning innebär att magen blir toppigare. Så att den blir liksom lite som en pyramid. Det blir väldigt tydligt när man väl ser det. Då vet man vad man menar här. Och i gravidträning så brukar det rekommenderas att träna på ett sätt som inte framkallar den här koningen. Vi vet inte att det skulle vara något negativt. Alltså vi har inte liksom massa studier som säger att det här ska undvikas. Utan det är mer ett tankesätt att den här bukväggen redan utstår så mycket töj och drag och tryck under graviditeten. Så vi kan skona den under träning från liksom ytterligare påfrestning. För att man tänker att den här koningen ändå är ett tecken på att buktrycket inte hanteras helt optimalt. Och till exempel i riggen så kan den här koningen synas när man, ja men om man kör toast bar eller liksom kippade pull-ups eller egentligen så här vilken rörelse som helst, så är det är en ganska tuff position att vara i just i riggen. Så att göra lite anpassningar, börja jobba med gummiband eller ha fötterna på en låda eller liksom plocka bort lite av belastningen så att man ändå kan göra det med snygg kontroll på bålen. Och det här gäller inte bara riggen utan andra övningar också. Man märker att så här, oj gud, allting blir bara toppigt på magen. Ja, men då kanske det är ett tecken att skala ner träningen lite. Eller i alla fall de övningarna som man får det i.
Gud vad bra. Vi fick ju massa bra praktiska tips också.
Superbra. Jag undrar kring specifikt utfall och utfallsteg. För det är en sån övning som jag har fått till mig att jag har inte fått någon bra förklaring till exakt varför, men att det påverkar bäckenet på ett ogynnsamt sätt under graviditet. Men det känns ju som att det kanske inte är sant. Du nämnde aldrig det.
Nej, det jag nämnde i början här var att det finns inga övningar som man ska undvika bara för att. Utfallssteg är ju en av de omtalade som ofta kommer upp, så det är bra att du tar upp den, för det är säkert många som har hört just om den.
Tror det med.
Så fort man säger eller hör att den övningen ska undvikas, ofta är det så här från vecka bla bla bla, så stämmer det inte. Det finns inga liksom belägg idag att vi behöver hålla på så, utan allt är individuellt. Och just utfallssteg och enbensövningar, det kan vara vettigt för vissa att skala ner det om man har bäckensmärta. Det som tidigare i folkmun brukar det kallas för foglossning. Vi försöker ju ändra det namnet, och det mer korrekta är ju graviditetsrelaterad bäckensmärta. Jag personligen brukar använda ordet fogsmärta för att jag tycker att mina patienter fattar inte riktigt när jag säger bäckensmärta. De vet inte om jag pratar om bäckenbotten, alltså musklerna kring underlivet, eller bäckenet, skelettet. Så konversationerna brukar bli väldigt förvirrande. Och då har jag bara av vana börjat säga fogsmärta, för då fattar folk liksom vad jag pratar om. Och när det kommer till fogsmärta, då kan det vara gynnsamt för en del att fokusera mer på tvåbensövningar än enbensövningar. Om man märker att enbensövningar triggar, till exempel utfallssteg. Om du däremot märker att utfallssteg känns jättebra att göra, då kan du göra utfallssteg. Så att det finns inget ingen bestämd grej för alla gravida att man ska plocka bort utfallssteg eller någon annan övning heller. Utan om en övning inte känns bra, då ändrar vi den. Om övningen känns bra, då behåller vi den.
Det här, och det är bara mina egna spekulationer, det finns ingen fakta bakom det. Men jag har tänkt att vi som tränar mycket, och kanske framförallt vi som tränar mycket inom styrka och lite det här med buktryck också, att man bygger ju upp muskler, de blir större, de blir starkare. Och i och med till exempel när man kör tunga knäböj, så blir det att man behöver skapa det här trycket. Man behöver också knipa i underlivet eller i bäckenbotten, för att annars kissar man på sig, till exempel om man har ett bälte över magen och gör en tung knäböj. Så då tänker jag att bäckenbottenmusklerna också stärks av det. Och när man hoppar double unders, hopprep och sånt, och man kniper. Vet du om det är så att det här kan göra då till att man kanske får starkare slash tajtare muskler i bäckenbotten, och att det kan medföra kanske svårare att få ut bebisen? Jag tänker om de är tajta och att man ska föda vaginalt, att det kanske skulle kunna vara svårare. Det här är bara mina egna spekulationer som jag har så här, det vore gött att få bolla det med någon som säkert har lite koll på det.
Det jag tänker att vi behöver klargöra först är att det är skillnad på en stark bäckenbotten och en spänd bäckenbotten. En stark bäckenbotten är bara positivt att ha, alltså i livet, om man säger. Och att ha förmågan att slappna av i musklerna är det mest optimala. Alltså, precis som med en arm, vi ska kunna liksom ta i och lyfta med biceps, men vi ska också kunna faktiskt slappna av i armen och liksom lägga ner vikten så, utan att muskeln börjar krampa. Ett exempel som ofta förekommer när man pratar med barnmorskor är just hästtjejer. Att det är deras bäckenbottnar, det här är liksom inte mina ord utan mer från liksom barnmorskeområdet och hästtjejer själva. De är så starka i bäckenbotten att det kan liksom göra det lite svårare för bäckenbotten att liksom slappna av och töjas och sådär. Men det jag alltid tänker när jag hör sånt är att musklerna är starka eller är att de är spända? För att spända muskler, de är inte helt funktionella. De kommer inte kunna liksom göra en behaglig spänning och en behaglig avslappning. Om vi tänker på liksom när man är spänd i nacken eller axlarna, och så kommer någon liksom och lägger några händer på axlarna, så kan man ju säga, åh gud, det är liksom ömt och gör ont. Och då känns det ju inte bra. Om man har inte full funktion, om man liksom snabbt skulle vrida på huvudet, så kan man känna så här, det där kändes liksom ömt, eller att det tog emot eller högg till eller något sånt där. Och då är ju musklerna bara spända. Och precis så kan det ju vara i bäckenbotten också. Att musklerna är spända. Oavsett om de är starka eller svaga, så är de spända då. Och det i sin tur kan liksom vara något man behöver jobba med då. För att kunna slappna av i bäckenbotten. För att liksom, underlätta förloppet lite så. Sen oavsett om man är spänd eller inte, så kommer ju förlossningen ändå liksom fortlöpa. Men det är någonting som jag har hört från barnmorskor. Så det här har inte jag heller liksom 100% belägg för. Men det är så här snacket brukar gå. Men har man däremot en bäckenbotten som bara är stark, men den har förmågan att slappna av, då är det inte negativt att vara stark.
Vilken bra förklaring. Med biceps. Verkligen. Där.
Ja. För alla lyssnare, vi kunde faktiskt se när du demonstrerade en stark biceps som kan slappna av. Det var fint. Ja. Men kan man på något sätt veta då, om man själv tränar, har jag en stark bäckenbotten, och kan jag veta om jag har en spänd bäckenbotten? Finns det något man själv kan testa?
Ja, jag brukar tänka så här att har du inga besvär från bäckenbottenområdet, då behöver du inte tänka på det. Alltså funkar allt som det ska, du fungerar i vardagen, du fungerar i träning, du har inga direkta liksom bekymmer från området. Då behöver du inte lägga massa tid på att tänka på bäckenbotten, om man tänker generellt. Utan då funkar det som det ska, för att bäckenbottenområdet, när det är välmående, då ska det vara tyst. Och vi ska bara märka av det vid liksom samlag och när vi kissar och bajsar. Det är då vi liksom ska få någon förnimmelse från området. Annars ska området vara väldigt tyst. Och är det så, då är det som det ska. Då behöver vi inte övertänka det. Men har man besvär, det kanske är lättare att få en liten hint om man är överspänd. Jämfört med om så här, eller är jag bara stark? För är man bara stark, då har man ju inga problem, om man säger så. Men är man överspänd, då brukar det kunna visa sig i att man är öm i underlivsområdet. Precis som de här onda axlarna kan man vara öm där. Det kan vara svårt med penetration. Alltså både vid samlag men också vid så här gynekologiska undersökningar. Att det är svårt och knepigt. Det kan vara svårt att föra in en tampong eller menskopp. För att det är liksom en trång känsla. Det kan också vara att det här påverkar blås- och tarmfunktionen, så alltså att det blir svårare att tumma blåsan, svårare att tumma tarmen för att musklerna inte riktigt har förmågan att slappna av. Och det kan också bli att man får läckage, alltså ansträngningsläckage. För när musklerna i bäckenbotten är krampiga och så kommer stötar och buktryck, så har inte bäckenbotten samma förmåga att liksom svaja med och hantera det här trycket. Utan det blir en liten för kraftig brytpunkt som gör att liksom bäckenbotten inte mäktar med buktrycket då, och då kan det bli ett läckage. Och tycker man att man känner igen sig i den beskrivningen av överspänd bäckenbotten, så kan man ju liksom, man kan ju känna lite själv, men när man inte är van vid att känna på muskler, då kan det ju vara så här, men gud, hur ska det kännas då liksom? Och speciellt i det område man kanske har känt på sin arm och sitt lår, men liksom att känna efter muskler i underlivet, det är ju ingenting som många är vana vid att göra. Så då finns ju till exempel vi som jobbar med det här, alltså vi fysioterapeuter, och vi har en kompetenskarta som heter kompetenskartan.se, och där kan man kolla om det finns en fysio i ens närområde och ja, söka sig dit.
Gud vad bra.
Är det här en kompetenskarta just inom kvinnohälsa, eller är det alla fysioterapeuter och deras olika specialistområde?
Det är fysioterapeuter. Och just den här kompetenskartan är enbart kvinnohälsa. Alltså fysioterapeuter inom kvinnohälsa. Den hemsidan som jag nämnde.
Ska vi gå in på, vi har några lyssnarfrågor. Och jag känner spontant att i alla fall första av dem, jag ska läsa ändå upp dem en för en. Men den första tror jag att vi har svarat på. Då skriver personen, är någon träning farlig eller skadlig för barnet eller kvinnans kropp under graviditeten? Och det här har vi ju egentligen svarat. Vi gick igenom träning trimester för trimester. Vad man skulle undvika. Det var ju dukning i träning i höga höjd. Över 2500 meter. Och så var det bark mot magen, eller hur?
Ja, precis.
Och så skulle man tänka andra trimestern. Skulle man tänka lite på det här med. Man kan få något som heter vena cava syndrom. Om man ligger länge på magen. Ofta
på rygg.
På rygg menar jag. Och sen var det tredje trimestern, ha lite extra tankar på buktrygget och kanske kunna andas genom alla övningar och inte hålla andan om man gör styrkelyft och liknande.
Ja, jag vill lägga till en extra grej.
Ja.
Och det är en sak som vi faktiskt inte vet. Och det är hur högintensiv, långvarig träning påverkar fostret. För att det finns inte så mycket studier på det. Det är lite svårt att forska på det. Det blir liksom inte etiskt försvarbart att så här, nu utsätter vi massa gravida för en intensitet som vi inte vet om den kommer vara skadlig eller inte. Så att, men det är också i praktiken svårt för en gravid att pusha sig till den nivån liksom, av ansträngning. Men det är bra att veta att vi vet inte allt om det. Men det vi vet är att om man tränar högintensivt så är det en fördel att träna i intervaller för att liksom blodflödet till livmodern ökar under pauserna. Då. Ämnen som behöver forskas lite mer på.
Yes.
Bra. Och så kan vi lägga till det här med att lyssna på kroppen och känna in vad som funkar för en själv. För det kommer nog alltid vara en bra indikator på om träningen är bra eller inte. Om det känns bra.
Mm. Absolut. Mm.
På nästa lyssnarfråga så lyfts om man kan undvika diastasis direkt på något sätt. Den skulle jag vilja i alla fall ta om du kan svara på det. För att jag vet att det är ganska stort bekymmer hos många.
Ja, diastasis recti är ju det som i folkmun mer kallas för magmuskeldelning. Och det första vi behöver veta är att det är någonting vi vill ska ske. Under graviditeten så kommer alla magmuskler och all liksom bindväv kring hela buken kommer töjas ut. Och det är väldigt fiffigt av kroppen. Det är kroppens sätt att liksom ge mer utrymme åt en växande livmoder. Så vi vill att det här ska ske och det sker på alla. Så om vi tittar liksom på alla som är höggravida, då kommer alla ha en så kallad magmuskeldelning. Efter en graviditet så kommer det här behöva tid på sig att återhämta sig. Och den största återhämtningen sker mellan 6 veckor och 6 månader efter en förlossning. Det är då magmusklerna gör liksom sin största återhämtning. Men de fortsätter hela första året, men då i en lite långsammare takt. Och hos ingen människa har vi 0 centimeter mellan magmusklerna. Om man tänker så här, den här främre bukväggen. Det är ett normaltillstånd att ha 1,5 till 3 centimeter. Om man bara googlar för vältränade magar, alltså typ så här, till och med män eller så här, personer som aldrig har varit gravida, personer som har väldigt lite underhudsvett, där man ser tydliga liksom, konturer av magmusklerna, då ser man att det är ett mellanrum. Liksom från naveln upp till bröstbenet, det är ett mellanrum och det ska det. Så därför är det inte rimligt att efter en graviditet tänka att man ska tillbaka till noll. För att ingen har noll till en början. Och när det kommer till magmuskeldelningar och rektusdiastaser, så är det inte ett problem om det inte är ett problem. Så en person kan ha en kvarstående delning. Alltså en som inte gick tillbaka till precis hur det var innan graviditeten. Vilket de flesta ändå inte vet vad det var för mätvärde. Man kan ha liksom en liten ökad delning. Inte ha någon känning alls av det. Kunna träna obehindrad. Ha jättebra styrka i magmusklerna. Och allting känns liksom tipptopp. Och så kan man ha exakt samma status i liksom bukväggen. Men ha besvär. Och då är det den personen som har besvär som behöver hjälp. Men den personen som inte har några besvär, den behöver ju inte göra någon grej av det. Det har hamnat väldigt mycket i fokus i samhället, det här med magmuskler och att få ihop en delning och så. Men vi kan varken, det här är viktigt att veta, vi kan inte göra någon träning efter graviditet som kan förvärra din delning. Du kan inte heller göra någon träning som kan förbättra din delning. Alltså träning kommer inte påverka avståndet mellan muskelbukarna. Vi kan inte påverka bindväven i mittlinjen med träning. Det träning har som syfte är att förbättra funktion, öka styrka, liksom att återfå funktionen i musklerna och i kroppen. Det som avgör hur mycket dina muskler kommer liksom närma sig varandra, det är tid och dina gener. Så det är din bindvävsgenetik egentligen som avgör hur mycket kommer din bindväv dra sig ihop igen och var landar vi. Och när det har gått ungefär ett år, då brukar man kunna säga att så här, ah, men okej, ungefär så här blev det. Och har man inga problem så är det inte ett problem. Och oavsett om man liksom har en större delning eller en mindre delning. Men är det så att man har stora besvär, man har kanske provat att träna under ett antal månader, gärna ihop med en fysioterapeut som kan vägleda i belastningen, och man ändå märker att så här, nej, jag har jättemycket besvär, jag har kanske ont i mittlinjen av magen, det är svårt att ens liksom promenera med barnvagnen, allting bara känns liksom svajigt och ostadigt, då är liksom en sista utväg en operation. Men det är otroligt få personer som behöver komma dit, utan många behöver bara för att träna precis som vanligt.
Nu har vi ju pratat massa om träning under graviditet, men vi har en lyssnarfråga om hur snabbt efter graviditeten, om man alltså mår bra och känner sig redo, får man börja träna hårt? Kan man skada kroppen på något sätt om man tränar för tidigt?
Det här är ju en väldigt intressant fråga och en fundering som många går runt med. Först och främst så behöver man ju identifiera vad är träning för den här individen. För några så är hård träning för mig det är att jobba med mina 5 kilos hantlar som jag har hemma. För någon annan är att springa maraton och marklyfta 150 kilo. Och det kommer ju skilja sig åt väldigt mycket, rekommendationerna kring de två olika sakerna man vill tillbaka till. När det har gått 3 månader, då brukar man kunna öka på lite mer ordentligt i sin träning. All träning ska ske i en successivt ökad takt. Så att vi kommer alla behöva börja väldigt snällt och lugnt. Och hitta kontakten med musklerna i bäckenbotten och magen. Och få igång rumpmusklerna och bara komma i kontakt med kroppen igen. Och sen successivt stegra. Och den stegringen bör ju ske i en takt som inte triggar något symptom från bäckenbotten. Eller något annat område i kroppen. Har man dessutom genomgått en kejsarfödsel så kommer man ha restriktioner de första ungefär 8 veckorna. Där man ska undvika att lyfta mer än bebisens vikt är ofta rekommendationen. Undvika stora svajiga rörelser, rotationer och böjningar och sådär. Så att när det har gått 3 månader, då brukar man vara av med restriktionerna. Man brukar kunna röra sig mer obehindrat. Och har man tränat successivt och ökat under den här tiden, så brukar man börja känna att man kan trycka på lite mer då. Det är också då vid 3 månader som man tidigast rekommenderar att ta tillbaka löpning. Och det är om allting känns toppen vid 3 månader. Då kan man prova att springa. Men mellan 6 och 3 månader är det tidigaste rekommendationen för löpning. Som lite extra svar på frågan, när man kan börja träna tungt. Om man är en person där allting känns väldigt bra, man är ivrig att komma tillbaka, då kan det vara smart att ha ett 6 månaders mål. Så låt säga att du innan du var gravid, bara för att göra en tydlig siffra, så använde vi marklyft 100 kilo. Det är vad jag brukade köra marklyft på, säger vi. Nu har jag fött barn. Jag vill tillbaka och köra marklyft igen. Då kan vi tänka att tidigast 6 månader efter en graviditet så ska vi vara uppe och nosa på våra pre-gravida vikter och prestationer. Det betyder inte att efter 6 månader ska alla vara tillbaka på den nivån. Utan om jag är en person som kanske snarare behöver bromsas lite. Där allting känns bra och jag vill träna massor. Så kan man se det som en trappa. Att när det har gått 6 månader, då vill jag märka 100 kilo. Idag har det gått 2 månader. Vilket betyder att jag kan ju inte märka 0 kilo i 6 månader. Alltså inte märka allt och sen plötsligt ta 100. Utan månad för månad, ungefär hur skulle den här stegringen kunna se ut? Och vänja kroppen vid den här belastningen igen. Så det finns en liten smart gräns där vid 6 månader att tidigast då var tillbaka på dina pre-gravida vikter. Men det är jätteviktigt att det sker en successiv stegring. Och det här om man tränar för hårt för tidigt, det vet vi egentligen inte tillräckligt mycket om. Det finns en del studier, men många är från utvecklingsländer där man har tittat på återgång till tunga arbeten, alltså arbeten med tunga lyft. Och det blir inte heller riktigt jämförbart med om man går till gymmet och tränar 2-3 gånger i veckan, eller att du kanske 10 timmar per dag, eller vad arbetsförhållandena nu är i de länder som de här studierna har gjort på. Att du lyfter tungt dag ut och dag in, timme efter timme. Så vi skulle fortfarande behöva ha lite mer studier på det. Men det man har sett från de studierna från utvecklingsländerna och tunga lyft i arbetet är att det kan finnas en ökad risk för läckage och framfall. Men som sagt, om det är överförbart på vårt sätt att leva här i Sverige och med arbetsmiljölagar och de få minuter man ändå spenderar på att träna jämfört med liksom ett arbete. Det blir ju svårt att säga.
Då har vi i alla fall rört lite grann om träning efter graviditet också. Jag tänker.
Och det är bra att påminna sig själv om det här med tålamod och inte bara tänka att nu är barnet ute, nu kör vi på för nu är det bara jag som kan bli skadad. Nej, men det känns som att det är lättare kanske att hålla tillbaka när man vet att det finns någon annan i kropp inom i sig själv som kan ta skada. Men att man kanske lätt tänker att nu är det lugnt för nu är barnet inte i min kropp längre. Men väldigt bra ändå att vi lyfter det tycker jag.
Det kan vara väldigt svårt och förvirrande hur man ska tänka både liksom med träningen i skalningen ifall det behövs, men också liksom på spartum, hur kan jag liksom på ett klokt sätt bygga upp eller liksom få svar på alla frågor. Och jag vill bara få in liksom att vi har ju skapat den här appen Mammaträning av just den här anledningen, att det finns så mycket liksom felaktig information som svävar runt där ute och det är väldigt svårt att sålla i den djungeln av information. Så i den här appen Mammaträning så garanterar vi liksom evidensbaserad information, alltså utifrån vad vi faktiskt vet med forskning och saker som vi inte vet och saker som man kanske har trott stämde men nu vet inte stämmer och sådär. Så vi hjälper till att sålla där men också ge konkreta roliga träningspass på olika nivåer. Och det är inte så att alla människor måste använda den appen, utan vissa kan ju träna liksom bara sånt som man tycker är kul och tycker att det känns bra. Men känner man att man vill ha lite mer konkret vägledning och läsa ännu mer om massa olika saker, så finns den appen.
Det är jättebra och skönt att kunna ha en plats där man vet att om man känner att man själv inte har koll på det och man inte riktigt vet vart man ska vända sig, eller kanske känner att man inte vill behöva gå till någon annan utan vill kunna ha det digitalt, då är det ju superbra med sån app. Så fantastiskt jobb du och Isabelle gör, eller hur? Det är ni två.
Ja, precis.
Ja.
Precis.
Ja, kanon. Bra att du fick med det också. Jättebra.
Bra. Elsa, vill du dra sista frågan då?
Exakt, vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Det finns ju så mycket att diskutera. Men vi får avsluta för den här gången med frågan vi ställer till alla våra gäster. Som är ditt personliga bästa hälsotips. Det kan beröra vad som helst.
Att först planera in återhämtning.
Oj. Mm. Den känner jag att jag kan inte skriva under. Vi har fått massa hälsotipsar och ibland känner man så här, åh, vad skönt att höra, bli påmind att jag gör rätt, men nu känner jag mig jätteträffad.
Det här har kommit av erfarenhet i att leva i ett liksom väldigt, väldigt späckat schema under väldigt, väldigt många år. Och så här, planeras det inte in när det ska finnas luckor, då kommer de luckorna fyllas upp. Jag hade en period där jag medvetet, liksom, eller jag gör det fortfarande, lägger in, liksom, okej, men om jag gör det här då ska jag vara ledig då. Och är det redan bestämt, då är det så. Och att försöka att liksom ha det som helig tid, att nej, men det är inplanerat av en anledning.
Så himla bra, jag känner mig också otroligt träffad och jag kan bara tala för egen del nu när jag har haft en ganska intensiv vår, man kan säga så, kanske vintervår, i alla fall intensiva månader, och jag kan känna hur liksom ångesten kryper upp på en av att man känner att man inte får till den här återhämtningen. Och det är klart att i det korta perspektivet överlever man det, men i det långa perspektivet så gör man inte det. Och nej, jag vet att vi är många som behöver höra det här, och vi har fått nog så många hälsotips om att träna, röra på oss och hela den biten. Så jag är väldigt, väldigt glad att du lyfter en annan bit som är lika viktig, om inte ännu viktigare. För träningen gör oss inte gott om vi är överstressade och kroppen är liksom i fight or flight. Då blir det bara nedbrytande för oss.
Så är det verkligen.
Precis.
Otroligt bra.
Ja, stort tack.
Tack för att jag fick komma och prata med.
Ja.
Ja. Värna, några tankar så här efter inspelningen med Karo?
Alltså, det här kommer låta så sjukt, men jag blir typ lite, nu, jag vill inte bli gravid på närmsta tiden, absolut inte. Men jag blir lite nyfiken och så här, vilken resa det kommer vara för att få liksom utforska sin kropp och se vad som händer. Och sen samtidigt är jag liksom så här lite också rädd blandade känslor. med tanke på att kroppen kommer förändras så mycket.
Verkligen, jag känner samma. Man vet aldrig förrän man är där. Men alltså, man kan ha en föreställning om hur man kommer reagera och kanske tänka att ja, men till exempel då jag som tidigare har haft en ätstörning och haft mycket problem med det, att jag kanske skulle vara mer känslig och få det tuffare med att kroppen förändras sen. Men samtidigt så är jag inte säker på det. Jag tänker ändå på något sätt att det är en sån mäktig och stor grej i ens liv som händer. Och det är också mycket hormonella förändringar och sånt. Så att på något sätt tror jag att oavsett var man kommer ifrån så kan man reagera på alla möjliga sätt. En del tror jag kanske upplever det som otroligt upplyftande och kanske älskar sin kropp mer än någonsin när man bär ett annat barn inom sig. Medan andra kanske kämpar jättemycket mer och tycker att man inte känner igen sig i sin egen kropp.
Mm.
Det kommer säkert vara oavsett hur det blir, både utmanande och ha sina fina stunder. Jag håller med, det är lite så stöttbalandad förtjusning, man längtar men man har också väldigt mycket respekt. Jag har jättefram emot, vi får ju se om det händer för oss samtidigt, men vi har ju en tendens att gå i varandras fotspår. Om vi liksom, om det skulle vara att vi blir gravida ungefär samtidigt, att kunna lära sig från varandra och sånt, det ska bli en rolig resa.
Nej, men verkligen, men jag måste dock säga, nu sån här, man kan ju alltid spekulera, men jag har en känsla att du kommer bli gravid inom mig faktiskt.
Asså?
Ja.
Vad baserar du det på? Eller är det bara en känsla?
Det är bara en känsla.
Kommer du, om du skulle gissa, om du skulle betta, bli gravid före eller efter 30 års ålder?
Ja, men kanske till och med efter, tror jag.
Ja.
Men vi har den fördelen. Alltså det är klart att alltid kan olyckor hända, men vi har preventivmedel och vi kan påverka när vi blir gravida. Det är ju fantastiskt.
Ja, fast jag vill dock flika in med att det är ju väldigt ofta så att, eller det är väldigt vanligt att vi säger, man bestämmer sig för att nej, men nu vill jag bli gravid. Det är ju fullt normalt att det kan, om du fyller 30 och känner att nu står mitt liv i balans, eller vad man ska säga, om det någonsin gör det. Och du känner att nu vill jag få barn, och så slutar du med preventivmedel och försöker bli gravid. Det är ändå fullt normalt att det tar över ett år innan man blir gravid. Så det är inte så att man kan bara, nu kör jag.
Ja, det är klart, men jag menar faktiskt mer det här att för i tiden, man kunde inte ha samlag utan att veta att okej, nu är det säkert liksom. Ja. Det är det jag menar.
Okay,
att liksom,
ja, det är sant.
Vi klandrar ofta och skyller på preventivmedel väldigt mycket. Och det målas upp som en liksom mörk grej. Men vi glömmer också att familjeplanering är möjligt idag. Man ska vara tacksam för det också.
100%. Och många har otroligt negativt synsätt på att man tar preventivmedel med hormoner och sådana saker och säger att det inte är naturligt. Men det har otroligt mycket positiva effekter av det som jag tror att många inte, eller som hamnar i skymundan mycket på grund av medier.
Mm.
Så ja, det är bara att slå ett slag för att preventivmedel behöver inte innebära massa problem och sådana saker, utan det kan faktiskt vara helt fantastiskt.
Alltså vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om preventivmedel, kommer jag på nu. Alltså jag har så mycket att säga
sant
om det.
Sant! Oh. Ja, bra. Då har vi ytterligare en punkt för, jag skriver upp det direkt. Men jag har idag gått omkring och tänkt på, eller inte tänkt på, men det bara kom till mig ett lyckokiller som har gjort mig lite irriterad dagarna, veckorna, senaste tiden. Egentligen hela mitt liv. För att jag födde med konstiga fötter. Superplatsfot och typ hammartår, så här krokiga, lite krokiga tår. Och mina lilltår är veckans lyckokiller. För att, alltså det låter ju sjukt, men de är liksom en väldigt aggressiv period nu. Det brukar gå lite i skov, men just nu är de superröda, svullna, såriga. Jag har sprungit och gått en hel del, haft med mycket skor på sjukhuset. Jag gillar att kunna lufta fötterna egentligen. Men ja, och så har jag till och med fått typ såhär, det är too much information kanske, men det har blivit så pass att det har blivit sprickor mellan tårna. Alltså som om det skulle vara torrt. Men det är, ja, det bara gör svinont.
Jag har typ...
Okej, shoot.
Jag har också haft sådana sprickor mellan tårna faktiskt. Och en tips. Det här är ingenting medicinskt eller vetenskapligt bevisat. Det här är bara någonting jag har fått lära från min mamma. Och då ska man ta... För att det blir ju liksom ingen luft mellan tårna om man har väldigt tät, alltså om tårna sitter ihop. Då ska man ta ullsnöre, heter det så på svenska? Alltså som du kan ju sticka. Vad heter den här?
Garn.
Garn, exakt. Ta en bit det och snurra löst, inte dra hårt åt, men snurra runt tån. För då får du liksom, det blir luft, det blir liksom luft mellan tårna. Det funkar riktigt på riktigt.
Jag kan tänka mig en riktigt husmorsknep, men då är ju jag som crossfittare med massa material och materialsport. Jag har ju löst problemet med toe spacers. Det är typ silikon grej som man sätter fast mellan tårna, superbra. Så, men det där var jättebra då, så slipper man handla det, så kan man bara köra med garn.
Fast det är också bra med de silikon, alltså det är nästan som man har på manikyr.
Exakt.
När man ska spreta tårna.
Exakt, ja, det är så skönt. Alltså, vet du, jag hade det i morse typ en timme. Startade dagen med det. Det var typ som om man skulle ha på sig världens bästa ansiktsmask fast för fötterna.
Det är faktiskt rekommenderat för alla. Det känns otroligt skönt att få spreta tår. De sitter ju alltid ihop. Stackars tårna.
Ja, fötterna skulle behöva lite mer kärlek. Ja. Har du grunnat på några lyckokillar?
Okej, jag får säga att min lyckokiller är så töntigt som att jag har inte hunnit städa hemma tillräckligt. För att det känns som att jag har ingen tid att vara hemma. Och det är bara, jag bara kommer hit, jag landar och jag åker vidare. Och det är så tusen andra saker som behöver göras. Så att det är liksom, det är underblockat hemma, men jag hade velat ha det rent och snyggt. Men jag har inte haft tid för det. Det är min lyckokiller. Mm-hmm. Så vi kan säga att fullspäckat schema är egentligen grundorsaken.
Mm. Ja. Det känns som att vi har varit duktiga på att både prata om våra fullspäckade scheman men också dissa dem.
Ja.
Okej. Okay. Jag har inte heller tänkt på lyckopiller.
Min lyckopiller, jag kan köra mitt. Där har jag faktiskt några som jag skulle kunna välja. Trots all stress så har jag haft ganska sån här vårig, pirrig känsla. Jag vet inte om det beror på att jag ska sluta strax jobba. Jag har bara 5 dagar kvar och sen ska jag vara ledig en hel månad. Så det känns otroligt pirrigt och roligt. Och också att jag, alltså, trots all stress, det går jättebra på min träning just nu. Och det är väldigt roligt. Många nya PBs och det är bara, det känns som att jag är väldigt så här. Det är det enda stället där jag kan stänga av hjärnan och bara, okej, nu är jag här och vi kör. Så det är kul.
Mm, det är skönt. Min lyckopiller är nog att kunna i morse springa första gången med bara liksom en tröja på kroppen. Det är vår känsla för mig, att inte behöva ta på sig någon jacka eller någonting. Jag sprang med mitt nya typ en ullunderställ kan man säga. Bara en tunn, långärmad tröja, inga vantar, ingen mössa eller något sånt. Det är vår känsla. Man känner sig så fri. Jag älskar, alltså, de som tränar på mitt gym vet nog att jag tränar typ alltid så lättklätt som det bara går. Men jag har typ aldrig på mig någon tröja eller någonting. Jag vill bara ha sporttopp och ett par tights. Jag älskar att känna mig helt fri. Ingenting som är i vägen eller klibbar eller någonting. Så det var skönt. Även att det började regna andra halvan av löppasset så var det bara, jag vet inte, man känner sig typ fri.
Och jag kan förmedla att Om man tycker att det är jobbigt att nu, det regnar i Stockholm idag också, att det började vid 12-tiden typ. Så jag var typ ändå lite glad för att det är jättemycket pollen just nu. Och när det regnar så lägger det sig pollen och det blir mycket lättare för alla pollenallergiker. Så om det regnar och ni känner er lite så här, åh nej, så kan ni tänka på alla som har pollenallergi. För de blir glada av det. Yeah. Och alla växter som får växa ännu mer när de får lite vatten.
Hihi. Bra. Shit, floristpodden kommer in.
Åh, jag skulle älska vara med på en floristpodd. Eller en fågelskådningspodd.
Okej, du, nu vi tappat fokus totalt. Vi säger tack och hej för den här veckan. Ni kan jättegärna följa oss på @lyckansläkare. Och vi blir superglada om ni prenumererar på podden och hjälper oss att dela avsnitt om ni tycker att det var bra. If you're feeling down a week, take care of your body. If you're going for the win.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.